En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
De kan skriva mina citat innan jag ens säger dem. Så.
Där har vi en dialog. Vi har ambitionen att det ska vara klart ganska snart.
Kommer man att se en mycket spännande fortsatt utveckling. Hur vi ska utveckla GIF Sundsvall. Vi har en spännande utvecklingsresa. Mycket spännande utvecklingsresa.
Han var klok nog att välja Sundsvall som nästa utvecklingsmöjlighet.
Det är en spännande lösning.
Spännande båda. Väldigt spännande central mittfält.
Du lyssnar på GIF-podden. Wilson kvitterar i den 85:e matchminuten, Peter Wilson.
GIF-podden är tillbaka med ett nytt avsnitt och med mig här i studion i Mittmediahuset är... Ja, vill du presentera dig?
Ja, jag heter Göran Sundqvist och bor i Sundsvall. Har ett förflutet i GIF Sundsvall och andra klubbar.
Ja, nästan alla klubbar i närområdet får vi säga.
Ja, jag var involverad på något sätt i många faktiskt.
Nej, men Göran Sundqvist, hur många år är det du har gjort i A-lagsfotboll i GIFarna?
Det blev ju alltså då 8 år i A-laget. Plus då 2 år från junior då när jag gick över till GIF Sundsvall. Mm.
Ja, men det är rätt så bra det.
Ja, det blev 120 matcher någonting, så att, ja.
Och nu idag får vi väl också kanske minnas dig lite som, eftersom du är en, jag kallar dig för radioprofil nu.
Tack.
Bisittare till Höjby i Radiosporten.
Ja, vi kör ju webbsändningarna på GIF Sundsvalls hemmamatcher, så att det är otroligt intressant.
Mm. Hur trillade du in där?
Ja du, det är 10 år sedan vi började. Då träffade Karl-Johan på Ikea, jag glömmer aldrig. Kom han fram till mig och sa att jag ska börja göra en grej nu med GIF Sundsvall. Vi ska köra något som heter webbsändning. Och vi ska sända matcherna live på via radion. Och jag skulle behöva någon som sitter bredvid mig och kan lite fotboll. Jag är lite smågrön på det själv, sa han. Så att, jag skulle vilja att du var med. Kan du fundera och så återkommer. Och jag tror jag bestämde mig direkt att vi kör.
Nej, det här, internet är bara en fluga.
Ja.
Det där ger jag mig.
Nej, det var faktiskt inte så. Jag kände mer att det här är otroligt roligt. Mm. Spännande. Och en ny grej.
Men då är du ju fortfarande en stor konsument av GIFarna.
Ja, jo, jag missar ju sällan en match på GIF Sundsvall.
Och var med som en av de här en av de gamla GIFarna som fick vara med och hylla laget här.
Ja, 115-årsjubileet, precis. Vi är ett antal som har gjort 100 matcher eller fler som fick äran att vara med. Och det är kul att gå in med de stora killarna som är faktiskt väldigt duktiga idag, måste jag säga.
Mm. Räknar du dig till de där stora själv?
Nej, det gör jag väl kanske inte, utan det är väl mer att vi spelar ju en period där vi var i division 1 norra. Det var inte så här supertryck på fotboll och visst, det var vi och IFK där i början på 90 som hade lite duster här i distrikter. Men stora hela så var det en liten halvseg period där det var, vi visste inte om vi skulle satsa uppåt eller om vi var på väg ur, utan vi var ett mellanland nästan varje säsong från 92 upp till 96-97 där någonstans. Så att, det var väl en period i livet som ändå var jättekul. Jag fick spela mycket matcher och det var roligt. Det var ju det lag som ändå var fönstret utåt från Sundsvalls sätt. Och tyckte väl att det var roligt. Men som sagt, matcherna var väl inte av den dignitet som det är idag.
Mm. Nej, men om vi ska liksom vara kronologiska och börja med hur allting satte igång för dig.
Mm.
Vad är det egentligen med farsan?
Ja, Lennart. Du hoppar ända dit, ja, precis. Ja, han börjar ju.
Han är GIFarnas yngsta debutant.
Ja, i Allsvenskan. Ja, det stämmer. Jag är 16 år fick han hoppa in och spela och där hamnade inte riktigt jag på 16 år, men nej, det är ju också naturligtvis någonting som var prat om i släktmiddagar och grejer att, och under resans gång att han var faktiskt först och yngst framför allt, och det var lite kul att ha med den i tankegångarna, så är det.
Mm. Vad spelade han in för roll i din fotbolls karriär, ja, så där i början.
Alltså, man säger så här, när jag växte upp så han var inte direkt tränare till mig då i början, men sen när jag var 13, 14, 15 där, då var han och en som heter Lars Gustav Lundgren, de var tränare för oss i IFK Sundsvall då. Och då var han ju nära mig hela vägen egentligen, och sen har det följts åt. Vi har faktiskt hängt med varandra nästan hela vägen i olika och lag också nu under åren här.
Och tränat ihop,
va? Ja, och tränat ihop. Och jag har ju varit spelande tränare och så har haft farsan med som assisterande, eller ja. Jag säger det, att jag var huvudtränare. Han vill hävda så i alla fall. Så att, ja, vi får väl köra på det.
Är han hygglig som tränare då?
Ja, men eller det var... tycker jag. Han var bra. Eller, ja, han kan fortfarande väldigt mycket fotboll. Och vi ser väl fotboll ungefär snarlikt. Det var därför vi kompade ganska bra också. Så att, men uppväxten i sig, det var, farsan var ledare. Han spelade själv. Han var tränare i andra lag. Jag följde med på träningar. Jag var ofta med och tittade och fick vara med på den sidan då. Och se hur han jobbade lite grann. Och sen fick jag ju höra lite kommentarer om han nu. Han var som spelare. Och han var väl lite lat. Mm. Ville ha mycket boll men sprang inte så mycket. Och jag var lite mer tvärtom. Jag löpte lite mer och var lite mer... Ja, lite en annan spelartyp helt enkelt.
Antireaktion på farsan.
Typ.
Vad kom det ifrån då?
Nej, men alltså, han hade väl mer kanske... Nu i sig, jag gjorde mycket mål. Jag var ganska duktig när jag var ungdomsspelare så här. Men han hade väl kanske mer talang och hade lite lättare för sig i början, så jag fick väl kanske kämpa lite mer då, framförallt sen när han blev äldre att komma med i ett A-lag. Det gjorde han, fick vara med som 16-åring. Jag fick kämpa lite hårdare och via tips dit komma upp den vägen. Så att, visst, någon form av talang har han väl haft själv också, men jag kämpade lite mer kanske.
Satte det press på det att han hade varit bra tidigt?
Nej, det sa vi faktiskt inte så mycket om just då i början, utan det var mer när vi kom lite längre upp, när man började med, gick till tips dit, och kom det mer in det här med att jag tänkte på att jag gjorde debut som 16-åring och nu är det snart där själv.
Tänk på det.
Ja, men lite
han,
kul. Ja,
han nej, men,
så att nej, men han sa väl lite grann med limt i ögat naturligtvis, men det var väl en grej som spårade mig också. Vill jag framförallt kanske hamna så högt upp som möjligt i alla fall. Det var väl en drivkraft som fanns.
Så han hade en viss betydelse i din karriär?
Ja, absolut. Jag tror inte jag hade spelat fotboll om inte han hade varit med i matchen så. Absolut inte.
Men omgivningen då? Fick du höra någonting från dem?
Angående?
Om pappa?
Ja, och det här med att han var en bra talang och bra spelare och bra teknik hade han ju och bra passningsspelare. Det fick jag ju höra. Bra att läsa spelen. Och det har vi lärt rätt mycket, och det är väl kanske en av mina starkare sidor då. Man är bra att läsa spel och alltså spelförståelsen finns där. Och det är lite kul att se dagens giffarna också, att det är mycket det bygger på. Det här med att spelaren ska tänka lite själv och lösa situationer och det tycker jag själv att jag var ganska tidig. Så att ja, det är kul att se.
Vad är dagens giffarna, vad tycker du?
Ja, jag är otroligt imponerad. Jag brukar ju gå och se träningar till och med, men när jag leder själv då från jobbet, så då går jag på Norrport eller MP3-arena och tittar gärna då. Nej, men jag ser att de har ju med sina spanjorer och med Ferran som har kommit in som assisterande till Joel, och de har fått en dimension till i allting, både i förberedelse, i träning, i matcherna, hur de genomför det. Nej, jag tycker att det ser otroligt bra ut, och jag tycker det är synd att inte fler går och tittar på dem, för att de är värda mer publik.
Men vad tar du för intryck själv när du kollar på träningarna och så jämför du med din tid när du var i giffarnas al?
Ja, jag kan väl tycka att det är mera stopp, mera instruktioner. Det är mera ja, men korrigera och gå in med instruktionspunkter och så här idag än vad vi hade. Det var mer att ja, vi har 90 minuters träning, nu ser vi till att hålla upp farten. Och så är det väl lite grann på lägre nivåer. Men just i giffarna när man kör ganska många träningspass, så har man ju också tiden att bryta ner och stanna och förklara. Och som jag förstått det nu, så har de ju tydliga roller och hur de ska agera om bollen är på vissa ställen och när man har den själv och när motståndarna har den. Så att det är ett helt annat tänk idag än hur det var förut.
Ni kastade in bollen och körde?
Det var lite mer så. Nu ska jag inte förringa några av mina tränare som jag haft. Jag tyckte de var duktiga, många av dem. Men det har blivit en annan tid. Det känns som att de här är ju proffs. De tränar ju på dagtid och vi hade ju mera vanliga jobb och gick på träningen. Så att det har förändrats där också. Men det ser väldigt bra ut med GIF Sundsvall idag.
Om vi går tillbaka i kronologin, så du kom upp där i Tipselit, och det här tror jag du gärna nämner själv. Du gjorde 34 mål som mittback.
Ja, det är kul, det är lite kul att flyga med den ibland faktiskt. Men ja.
Hur fan gick det till? Jag hade
bra medspelare. De förstod när jag var på väg fram. Då stod de där som väggar och så fick jag tillbaka den. Det var faktiskt många mål som gjorde så.
Men du kan ju inte säga det. Du kan ju inte säga det tillägnade liksom medspelare.
Nej, visst. Nej, men jag hade lite flyt och lyckades också då. Sen hade jag slog lite frispark och jag fick lägga straffar, så att jag hade väl lite där också några extra mål då, men ganska många var spelmål och byggde mycket på att jag vågade kliva fram som mittback, ta de här metrarna extra och sen hittar man kompisen längre fram i banan och helt plötsligt var man igenom och rätt bra avsluta faktiskt. Det var väl någonting som har följt med under åren också, att man har haft ett hyfsat tillslag. Det är ganska stolt över, om jag får säga någonting själv.
Vad är, om man får bryta ner det tillslaget då, vad är knepet?
Ja, bollträffen är kanske den viktigaste, att man hittar en bra skön bollträff. Många tror att man ska ta i så mycket som möjligt när man ska skjuta eller slå en crossboll eller en kortpassning, ska man liksom försöka, ja men nu ska jag slå till en ganska hårt, men ofta är det liksom att träffa bollen rätt. Beroende på hur du ska göra, lite bakåtskruv eller sidskruv eller utsida, det är, sånt får man träna på. Men jag tyckte själv att det var en av mina stora grejer, att jag kunde lägga fina crossbollar och jag kunde även med precision chippa in bollen om det var så. Så att det var väl en av mina styrkor i alla fall, tycker jag.
Men då undrar man ju liksom, det här måste ju ha spridit sig, ryktet. Mittbacken som gör 34 mål.
Ja, precis. Fick ett stipendium av Giffarna då det året också. Det var lite kul. Det delar mig fortfarande ut. Och det är lite roligt att man fått vara med på den. Men sen hade jag ju Patrick Walker som tränare och i tipslit, han spelade ju i Giffarna då. Så att det var en lite naturlig övergång där då. Så jag fick vara med och träna någon gång med Giffarna också. De lyfte upp mig dit från tipslit och man fick vara där och känna på lite grann. Och det var jättekul att få chansen, och det var mycket tack vare han då.
Vad sa han om dig? Och när han lyfte upp dig också?
Patrick och jag har haft bra relation alla år. Vi var fortfarande, vi var inte i kontakt så under idag, men vi så fort han är i stan och så här, så jag träffar på honom, så har vi, det är alltid en kram och vi har goda minnen av varandra och så här. Så att, men Patrick, han tyckte väl själv att modern spelartyp med en mittback som ändå levererar ganska mycket mål, någonstans så är det bra.
Det kan inte mittbackar ha gjort särskilt mycket där i. Vad var det? Är det slutet på 80-talet?
Ja, precis. 89 någonstans där. 89-90, ja precis. Där var det väl som kulmen var med det där då. Visst, 34 mål. Det var ju inte bara i serien. Vi var på en cup också där jag gjorde några mål. Men ganska många var från seriespel det året. Och det var väl en 25 kanske i serien som jag gjorde där. Men just att det som mittbackar gjorde, det är kul att nämna.
Men var det några andra klubbar som drog i det då?
Vi var på vi var väg då med Giffarna nere i Danmark på Dana Cup. Den finns väl också kvar tror jag fortfarande. Och då var det några lag där som ville ha med oss, mig och ett par spelare till en annan turnering då. Vi skulle spela med ett brasilianskt lag. Men det var lite grann stökigt med både skola och jobb och grejer och så det passade inte nog bra. Då skulle vi vara borta på en turné på en månad ungefär och det...
Du jobbade redan då?
Ja, då när jag var 18 då, det var det sista året tipslit. Då hade jag börjat som vikarie på brandstationen, så att då hade jag redan fått in en fot där då. Så att då var det lite grann sånt som jag var tvungen att åka hem till. Så att, ja, nej, det var inte av den gången.
Men brasilianskt lag?
Ja,
du blev erbjuden provspel med ett brasilianskt lag?
Ja, det var så här att vi skulle åka iväg. De hade en cup till, först skulle de ha en cup i Norge och sen skulle de iväg på någon sväng till. Men då var det den som var prio ett för dem. Och så ville de ha med några spelare som de tyckte själva hade sett var bra i den här cupen. Så att vi var, kommer inte riktigt ihåg, men vi var ett par tre som skulle bli erbjuden att få med dem.
Du kommer inte ihåg någon av de andra namnen?
Ska se. Ja, det är ju ett antal år sedan nu. Så att... nej, jag kan inte säga det tyvärr. Utan vi var ett par stycken som skulle iväg på den resan.
Kommer du ihåg klubben? Vad det var för klubb?
Nej, vi mötte dem i åttondel, eller om det var kvartsfinal var det kanske. Då åkte vi ur mot dem. Och det var efter den matchen de kom och frågade om vi kunde tänka oss vilja för det. Men jag kommer inte ihåg exakt vad de hette. Det var en internationell cup, så vi mötte både ett tysk lag, brasilianskt, vi hade ett lag från, jag vet inte, var från Sydkorea eller något, det var okay. Vi mötte i åttondelen, de var helt säkra på att det skulle slå oss, men det gjorde de ju inte då. Så att, men det var en internationell cup med roligt redan den åldern liksom, att få möta sådana spelare.
Du har inte funderat någon gång i efterhand på vad hade hänt om jag hade följt med dem här?
Nej, jag har inte tänkt så. Det har jag inte. Utan det var en ganska snabb resa då där 90-91 när jag fick chansen att komma upp i A-laget med Giffarna som 18-19-åring där och var med de här äldre spelarna som man har sett upp till själva då. Och framförallt få vara på samma plan som dem. Det var ju, kändes ju väldigt kul och nu höll de väl på oss yngre lite grann så att det var väl inte först på slutet när det var Kvalsvenskan hette det väl då som vi fick hoppa in och börja lira lite grann. Men det var en bra träningsgrupp vi var i och kul och för utvecklingen skull. Då tränade vi mycket färre pass, ska ju säga, än vad man gör idag.
Ja, hur många pass kan det ha
varit? Ja, men vi körde 4 pass i veckan då. Mm. Måndag, tisdag, torsdag, fredag, onsdag ledigt. Och sen var det match då på helgen, träningsmatch eller seriematch då, beroende på hur det såg ut. Men det var ju betydligt färre. Vi var på läger, precis som idag, men det var inte på samma sätt det här med som vi sa om träningstider och upplägg. Och, det var inte samma instruktioner och så här, utan det var mera kör.
Och ja, just det. Då med förutsättningarna där så tänker jag, det påminner ju lite om, kanske lite om dagens Division 3 då.
Som jag har idag själv, ja, precis, ja. I Sunday IF. Ja, vi tränar ju 3 gånger i veckan. Vi försöker ha 3 pass, men de flesta kan 2. På grund av jobb och lite skolor och sådär. Men vi har sagt, vi kör 3 pass. Så de som är där, de får 3 bra pass den veckan. Och de som kör 2 får 2. Så att, vi var inne på att vi ska köra 2 pass bara. Men då tycker jag att missar man ena, då är ett pass alldeles för lite. Och idag är man inte lika på att köra själv, tyvärr. Jag skulle önska att det var lite mer driv så att man kanske försöker ta kliv själv utanför träningsgruppen och köra lite eget. Gym är en sak, men att man kanske är ute och löper lite grann och bättre på lungor och hjärta, det tycker jag också borde vara med i ens individs huvud då.
Varför tror du att det inte är så?
Jag tror att av hävd är ju människan lite lat. Och sen idag, när vi har växt upp så var det inte så mycket annat som fanns. Det var fotboll eller innebandy eller hockey med polarna liksom. Och idag kan du göra så mycket annat roligt. Du kan sitta vid en dator, du kan spela spel med folk som du känner i Kina. Det spelar ingen roll vart du befinner dig, så har du kontakt med någon. Men du blir sittande. Och det är ju skillnaden. Men den är närvaron och den tillvaron, den väljer faktiskt många. Tyvärr kan jag tycka dem. Det är på gott och ont. Det är väl de som hittar en social närvaro som kanske inte har en via fotboll och annat som får den där. Men vi som gör fotboll skulle jag vilja att man hade lite mer driv och vara ute och köra lite mer. Så skulle jag se det.
Och det var så du växte upp?
Ja, det var ju hem från skolan, kasta in väskan, greppa en frukt i flykten och så bort i planen. Vi hade en lill plan borta vid precis i Sallyhill där vi bodde och dit kom ju alla. Och sen efter den där vi 4 och så var vi träning 6 då på middag, så sprang man bara rakt ner för gatan och så var man på nästa pass. Och hann man ett till innan man kvällen var slut så körde vi det också. Så att det var lite annat då. Spontanidrotten idag är väl lite utdöende tyvärr, för jag ser på mina barn också, de kommer hem, slänger väskan, men då blir det att de vill sitta hellre framför en dator eller efter läxan då. Så att ja, jag försöker tvinga ut dem till innebandymålen och ställa oss på gatan och köra eller på baksidan med fotbollsmålen. Så att det är lite grann olika, men det är en enklare tillvaro att ta idag, att man kan smita undan och ta lite piano och sitta ner och umgås med kompisar på andra sätt.
Människan verkar ju tyvärr funka så biologiskt att man hellre tar den lätta vägen, även om man rent hormonellt får mer belöning för att ta den svåra vägen och den jobbiga.
Så är det.
Ja. Men när du kom upp där i A-laget, det var ju också speciell tid. Vi spelade som Gunnar Samuelsson, Åke Andersson, Håkan Holmström och Leif Forsberg.
Ja.
Hur var den miljön att komma upp i?
Vi hade på pappret ett bra lag, tyckte jag i alla fall. Det såg väldigt spännande ut och från år innan då, så kände man ju att ja, men kul att komma upp i en allsvensk trupp och få vara med och känna på de här. Nu hade vi ett tungt år 91. Åkte ur då senare också på hösten där. Men sett till spelare och kvalitet på spelare så var det väldigt hög standard, måste jag ändå säga. Sen var väl kanske generellt i Sverige skaplig standard också, eftersom vi ändå åkte ur dem. Så att någonstans så var ju andra lagen också kanske lite bättre än oss. Men jag tycker att de där namnen du nämner är ju stora spelare och har gjort avtryck i Sundsvall på ett fint sätt också.
Men hur var det rent att komma upp som junior i ett A-lag på den tiden?
nu var det lite annat just då, för jag kommer ihåg när vi spelade våra matcher. Vi hade börjat spela på Granli lite grann då med vårat tipserit och U19-gäng då, som vi också hade här då. Och A-laget var ofta att titta på de matcherna.
Mm.
Och så de hade väl en bild av oss som fick komma, vi var några stycken som fick komma upp och träna med dem. Och det var liksom lättare att komma in när de hade sett den och visste med namn att ja, men den där killen spelar ju i mittback i tipserit, det är klart, han vet ju vem det är. Och de hade sett oss. Då blev det en enklare ingång, om man säger så. Sen hade vi ju Lilldamma som tränare och ja, han och Dino hade laget då tillsammans. Och det var också en tränare som väldigt karismatisk och bra passion liksom, och kunde riva in när det behövdes och så här. Men ändå fick oss att känna oss välkommen, och det tyckte jag var viktigt.
Mm. Men det låter ju lite att A-laget liksom kommer och kolla på juniorlaget och tipselitlaget på det sättet. Det låter ju som en mer trevlig och familjär miljö än det är idag. Har de tagit kliv tillbaka?
Jag vet inte, men då var det väl lite grann som vi var inne på. Det kanske inte fanns så mycket annat att göra. De som hade varit på sin träning visste om att vi gör match på kvällen, om det var hemma då, på en vardag eller något, så spelade vi match. Då var de där och tittade. Det var ju samma med vårt B-lag. Det var ju A-lagsspelarna, om det var hemmamatch, de var ju alltid och tittade liksom och såg hur vi skött oss. För det var ju några av deras närmsta polare också som var med och ledde de matcherna. Så att visst, de hade sina fyra pass i veckan, men efter det så var det liksom lite mer fritid. Då kunde man ju gå och se en match, och framförallt om sina egna. Det var ju bara kul att den dök upp.
Mm. Men det var inte professionellt på den sidan, eller det var inte, man var inte professionell fotbollsspelare på den tiden.
Nej.
Utan du jobbade på brandstationen,
ja,
redan som tonåring.
Ja, 18 då började jag som springgrabb där, och sen när jag fyllde 20 då fick jag första vikariatet på brandkåren. Mm. Så att, och sen har det följt mig.
Vad gör en springgrabb på en brandstation?
Han gör alla ärenden som ingen annan vill göra.
Ja.
Börja då, för jag hade inte fått körkort heller då riktigt. Så att jag tog det lite senare, för det var i februari, men jag tog körkort i maj eller juni. Så jag fick börja åka packmoppe och hämta grejer.
Mm.
Så det var ju lite intressant. Åka runt i stan som en galning med den gröna moppen. Det var, ja, men det gjordes i alla fall.
Men och sen, ja, men du släckte inte bränder?
Inte just då, det gjorde jag inte. Utan det var som sagt 2 år senare fick jag komma in. Efter lumpen då fick jag chansen att börja åka riktigt.
Nu är du kvar där.
Ja.
Varför bestod den kärleken?
Ja, jag var väl egentligen infödd på brandstation. Det är samma där egentligen. Farsgubben jobbar där och hade gjort det i ett antal år. Fick chansen att söka Vic, kom in och på den resan vart det. Och jag trivs väldigt bra. Det är ett varierande jobb, man vet aldrig från dag till dag vad som händer. Rätt som det är mitt i en övning eller mitt i ett arbete så tänds lampan och det är bara åka. Så att man får släppa allting. Och det är väl det jag tycker är lite kul också, det här med att vara lite flexibel och det är lite grann mitt liv, lite så här spontant titta på saker. Och just när larmet kommer, då måste man ju faktiskt spetsa igång så och köra det som gäller. Och men från början var man ju sommarvikarie, då fick man ju åka liksom och öva mycket och lära sig grunderna i det med våra brandman. Idag är jag ju i en annan position, idag är jag ju ansvarig för en skiftgrupp då. Där är även Leif Forsberg ingår då.
Mm.
Så att idag är jag gruppchef för det gänget och trivs väldigt bra i den rollen. Det blir lite grann som coach och tränare och mentor och pappa och allt möjligt i samma roll. Så att den är också väldigt inspirerande och kul.
Hur var det att kombinera brandmansyrket med fotboll? Yrke överhuvudtaget med fotboll?
Ja, precis. Det var inte helt enkelt. Vi jobbar ju varannan helg.
Mm.
Och matcherna ligger ju på helger. Jag hade i början en väldigt förstående chef, Claes Rudberg. Otroligt snäll, trevlig på alla sätt. Och även involverad lite grann i GIF Sundsvall, som gjorde att han hade ett spår in där. Så han kände liksom att ja, men är det match måste vi lösa det på något vis. Så att vi hade ju varianter på hur vi kom lösa till matcher och så här, och han var väldigt förstående att jobbar du där, ja men du ska spela match. Vi måste fixa en som jobbar åt dig. Och vi får byta eller vi får lösa det på något vis. Så att han var väldigt förstående på den biten. Och det var ju lite enklare då. Idag tycker jag det är lite svårare. Jag har inte lika många i min position att byta med.
Mm.
Så att jag håller fortfarande på med fotbollen, men det är likadant. Jag jobbar fortfarande varannan helg. Och det är väl det som, ja, kanske är lite i början av baksidan då med jobbet. Att man är på jobbet på helger.
Har du exempel på gången där det har varit väldigt snabba svängar, övergången här mellan jobb och match?
Nej, men det skulle du i Forsby kan berätta om istället. För han var inte lika bra planerad som mig. Det var lite med att han ringde sista minuten och försökte få in någon svar. För att bussen stod och väntade på han i princip utanför brandstationen och skulle åka iväg på match. Så han jobbade fortfarande.
Ja.
Nej, men det var väl, de flesta gånger har jag väl haft lite framförhållning och försökt löst de här bitarna så att allt har varit grönt när matchen kommer.
Liksom. Men du har inte haft så att nu släcker jag en brand och sen liksom jäklar, nu måste jag...
Ja, men det har jag nog haft. Mm. Det, jag har varit beredd på att åka på matchen, men jag har varit på larm för att min kille som skulle svara på mig har kommit in under den tid jag varit på larm. Mm. Så det var det. Och då har man känt lite grann att klockan har tickat och... Det här var kanske inte det bästa förberedelse för match när man står på en brasa och helt plötsligt ska jag vara på samling om 12 minuter.
Ja.
Den kopplingen är inte så, det är inte helt enkelt. Så man kommer lite med varv då när man kommer till matchen.
Har du varit det, så nära?
Det har hänt. Jo, det har hänt att man har varit på larm och kanske inte precis för 12 minuter. Nej. Men att jag vet att jag ska väg faktiskt om en timme nu och vi är fortfarande ute på en skada här och jag måste faktiskt på något sätt försöka avväcka mig själv tillbaka till station så jag får åka på matchen. Det har hänt, men inte allt för ota.
Utan... Så då har du kommit i match då under sot i ansiktet då?
Ja, inte alltid sot. Det kan vara på en trafikolycka eller någonting också. Men att man har varit i action liksom precis innan man kommit i match, det har hänt faktiskt. Då. Mm. Så att, men då gäller det att varva ner och koppla bort jobbet och så fokusera på det man ska göra sen.
Du har gjort bra matcher ändå, eller?
Ja, men det har funkat okej. Okay. Det har det, absolut. Ja, men ibland så är det bra med lite anspänning innan också. Så det behöver inte alltid vara... Att man ska komma från en kaffe och en lugn miljö. Utan man kan komma lite inkastande också från lite mer action in i en match.
Ja. Undrar om det här upplägget hade lockat Batanero. Vi ger dig ett jobb på brandstationen här så kan du...
Det kanske har våran drömyrke, jag vet inte. Du får fråga om man tycker att brandkåren kan ha varit någonting för han. Men nej, men idag är det ju annat naturligtvis. Idag lockar man ju för att han ska komma och spela fotboll. Så att... Det är klart. Sen vet jag ju att det är många som söker... Alltså det här med elitkarriär är en väldigt kort period i livet. Så att, det är väl ett råd jag kan ge till alla som yngre också. Att man ser till att göra skolan riktigt. Och förkovrar det där så att du har någonting att falla tillbaka på.
Mm. Gjorde du det?
Nej, egentligen inte. Jag sökte ju en skollinje som heter social. För att jag själv tycker att det är social. Nej, det hade inte det. Men 2-årig linje bara för fotbollsgymnasiets skull. Jag ville satsa på fotboll. Det var det som var det viktiga. Så att jag gick fotbollsgym, tränade 3 gånger på skoltid. Och hade skolan lite grann som... Ja, jag måste ju gå någon form av linje. Så att då var det någon enkel 2-årig för att jag tyckte att fotbollen var ändå prio.
Mm.
Så att, sen hade jag tur att komma in på brandkåren och därifrån tagit mitt liv då framåt. Mm. Men jag råder nog de flesta att tänka till på skolan. Det är viktigt. Sen hade jag lätt för mig i skolan. Det ska jag ändå säga. Jag hade faktiskt väldigt lätt för mig. Så att mycket av det jag lärde mig sitter fortfarande ganska bra i.
Men du tänkte där att jag ska bli proffs då? Eller då?
Ja, skulle du fråga alla mina gamla kompisar om de här små böckerna man skrev i, så hade jag egentligen bara 2 grejer. Brandman, proffs. Det var det som stod, tror jag, i allas. Mm. Där. Och hamnade inte riktigt där. Mm. Inte riktigt, men det kunde ha blivit, men det blev inte riktigt så.
Men det såg liksom, det ser ju väldigt lovande ut på papper när man öser in mål då i tipselit. Du kommer upp och spela seniorfotboll i en bra omgivning med många som har blivit klubblegendarer här. Stannade kurvan av någonstans och varför, tror du?
Ja, det är väl klart att någonstans så... När man kommer upp ett A-lag så är man ju inte lika självklar längre heller, utan då är det mera slit. Du får kämpa, det är en kille eller 2 eller 3 som ligger i den här positionen som jag skulle vilja ha. Och inte helt enkelt att flytta på. Och det är väl samma som i dagens fotboll. Att, har du fått någon inarbetad rutin, du har någon som är trygg i sin position, så kommer någon och bankar på dörren. Det tar en stund innan den killen kom in och det var väl samma för mig. Fick spela i många olika positioner. Ganska allround som spelare, men att... hatta runt där på olika ställen, ytterback, mittback, yttermittfältare, innermittfältare. När alla var helt så kunde man lika gärna vara på bänken. Så att det var väl ett dilemma i sig då. Men ja, jag vet inte, det är svårt att säga.
Så det var liksom inget tydligt ställe så där.
Nej, det var det inte. Utan däremot så när vi spelade med U19 eller U21-matcherna med Giffarna, då var det faktiskt någon som kom från någon landslagsgäng och sa att vi håller koll på dig. Och det ska bli spännande att följa din utveckling och så här. Och sen, men det var ungefär dit. Sen är man ju beroende av att laget går bra. Skulle man vara ett lag som verkligen är i toppen på en serie och nu var vi där i mittenland eller snarare ner mot botten, och det var inte samma efterfrågan på yngre spelare som det är idag, att man tittar redan, man har agenter hit och dit och alla är liksom bra påklädda redan från start när man är 16, 17, 18 jag säger det. Det fanns inte då. Det var inte alls i närheten av det som är idag.
Men jag tänker också där på 80-talet till exempel, egentligen inte jättelångt i tid från att det här Norrlandsfönstret öppnades, Norrland släpptes in i elitfotbollen, fanns det fortfarande liksom spår av det på något sätt? Jag tänker till exempel ungdomslandslagsspelare, såg man verkligen, eller ungdomslandslagsledare, såg man verkligen Norrland på det sättet
ja, när man tittade på det gjorde man kanske landslaget. Inte på det är ju fortfarande det här Sahari, det var ju i alla tider egentligen, jag vet inte långt på baka, men det med Halmstadläger och distriktslag och därifrån har de ändå fått en bild av vad vi från Norrland kommer med för något. Och det är väl egentligen där som första såret fröet så ska jag säga. Jag vänder på den här. Och där någonstans så får du blickarna på det redan på ett sånt ställe, då kan du faktiskt följa med en bit. Och idag definitivt så. Och så var det för oss också. Vi som var i Halmstad, det var ju våra målvakter Ronny Bengtsson, han fick ju vara med i landslaget då, och köra några matcher, vara med på någon turnering och så här. Så att gjorde man avtryck där på ett bra sätt, visst, självklart fanns det en väg in. Men det gäller ju också att ha toppform precis när man kommer ner det där året och man får chansen att vara där. Och det är inte alla som har det.
Vad var det mest minnesvärda du har från A-lagstiden?
Ja, du. Alltså det som jag tänker på ibland, det var faktiskt en match här på gamla IP då. Naturgräs. Det var lite grann i början på där när oddset var populärt och spelade, ja, folk runt om stan spelade lite grann på odds och vi var med på odds med Giffarna. Då hade jag snackat med en kille innan som skulle lira på Giffarna. Ja, visst vinner ni då? Jag vill lira er idag liksom så här. Ja, men det hoppas jag att vi gör. Och vi har 1-1 i första halvlek när vi får straff. Och så går jag fram och ska slå när jag slog straffarna då. Och så räddar målvakten. Och då har det en sån här känsla, jäklar, nu gjorde jag så att den här killen blir väldigt besviken på mig. Kom ut i andra halvlek och när det är 10 kvar så hade vi lite samarbete, jag och Fredrik Karlsson på kanten, så kom jag in i straffområdet och så gjorde jag faktiskt 2-1 i spelet. Så vi vann med 2-1, så jag avgjorde ändå matchen på ett sånt sätt som gjorde att, och det är sånt där som sitter i huvudet. Så när jag kom och gick här på stan, det var samma med en gåtfest. Då kommer den killen och möter mig i hörnet där uppe. Och han bär mig på axlarna hela vägen på Storgatan in till torget. Så att han var rätt nöjd med det liret. Och så framförallt att jag fick avgöra också. För jag kände mig som lite... Ja, det var, kändes väldigt tungt när jag brände straffen där. Men att man fick revansch då.
Vet du hur mycket pengarna
han hade satt? Nej, det gick aldrig in på det. Men med tanke på hur nöjd han var så lärde jag mig en hyfsad slant i alla fall.
Ja, det kanske var en tussing där.
Ja, det är säkert. Det är från det stoppar.
Kommer du ihåg vilka ni mötte?
Spårvägen.
Ja, Spårvägen. Det var 2-1, ja. Ja, omvänd läggmatch nästan.
Ja, precis, som man ser det så. Ja,
ja, men vad annars de här spelarna som man såg upp till då, vilken var det främst du såg upp till själv förresten?
När jag kom fram i... Ja, nej, men det var ju, jag menar, Åke Andersson och Leif Forsberg, det är ju sådana som jag har träffat genom åren på brandstationen också. Och bägge de var ju där och kändes som att den kopplingen in. Sen tyckte jag, ja, men som Leif, offensiv spelare, bra kvalitet, lite Mr. Giff av han. Och sen har vi Åker som var den rejäla mittbacksjätten som var egentligen motparten till Leif då, men som tillsammans fick mig och ja, men jag tyckte de var sen som man skulle följa och känna, ja, men hittar man någon mix på dem så borde det bli bra.
Hur var det då att komma upp till dem och få spela med dem?
Och det var väl också en fördel att jag hade känt dem lite grann innan, i och med att jag har ju varit sprungit på brandstationen i många, många år och Leif började ju där 86-87 någonstans och visst, jag just, de var den enkla.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Ingång för mig, i och med att jag kände dem och några till som också jag såg upp till. Jag tycker några spelare som kanske inte nämner så mycket, men som Dick Lidman till exempel, en fantastisk forward, världens snällaste liksom, och ödmjuk på alla sätt, tog hand om oss yngre också på ett jättebra sätt. Håkan Holmström, bor i stan, jättefin kille. Många av de här som har varit i föreningen, Mats Olsson, den store Mats Olsson liksom, han var ju också med där och träffade på honom ibland och höja och så här, och var också med på den här 115-årsgrejen. Så att det är många av de här, de som man kommer upp till och som man ser upp till och har sett upp till. Så det har varit en skön ingång för mig att veta att de ändå, och framförallt var de från stan de flesta. Det var ju också en skön grej att idag är det lite grann annorlunda. Man var nästan lite orolig att GIF-själen skulle försvinna med alla som slutade, som hade anknytning till stan, men den lever absolut vidare i hög grad. Så att,
Och på din tid, och du växte ju upp när det fortfarande var en rivalitet mellan GIFarna och IFK.
Ja, absolut. Och det var ju inte bättre att jag gick från IFK till GIFarna heller.
Nej, hur var det?
Ja, det var så här att jag fick ett samtal från GIF Sundsvall om att de skulle starta något som heter en U19-verksamhet. Där är också sedermera tips och lite växte från.
Det fanns inte då?
Nej, och IFK hade inte heller det. Men då lockade de över mig och en kille som heter Thomas Larsson, också väldigt duktig bokvård här i stan. Paja knä tyvärr, han kunde ha blivit riktigt bra. Lockade över oss till GIFarna och vi sa att vi kör, det blir roligt att gå dit. Och några månader senare så startade också IFK ett U19-lag. Och då hade man ju lika gärna kunnat vara kvar, tyckte man då. För IFK var ju också i Division 1 och samma serie som GIFarna. Men vi hamnade där och de här matcherna kring 92, 93, 94, det var ju några härliga duster och fantastiska matcher, och för publiken också på CD. Och vi sprang på varandra på gatan lite tidsamt. Det är lite grann som Stockholm var gör då liksom, med alla derbyn som är där nere. Så att visst, det var en rivalitet, men ändå en... Ja, när det var match då självklart, då var det inte så att man var kompis med många, men efteråt så var det inga större bekymmer.
Vad fick du höra när du gjorde klivet då?
Ja, egentligen så det vart nog inte så mycket surr, tror jag. Det var väl mer att IFK naturligtvis hade väl verkligen haft kvar mig, det tror jag är säkert. Men jag kommer inte riktigt ihåg hur surret gick där, men GIFarna var väldigt på om och ville få över mig och som sagt Thomas här. Och det blev väl också där att ja, men man snackade lite grann hemma och GIFarna inte kom på tal. Då vart det lite, ja men GIFarna, det är klart du ska gå till GIFarna, så har vi farsan också. Så att, även fast han var IFK själv då. Men han avrundade också sin ledarbana där i IFK just det året när vi slutade P16. Så att det vart en naturlig övergång på något vis ändå. Det kändes så.
Du var inte för mycket IFK-are?
Nej, jag började ju klubb Verdandi egentligen på Midelva där då, så att sen vart det IFK när vi började skolan lite mer och träffade andra kompisar och så här, så att det var ett mer modernt lag, tyckte vi väl också, att IFK Sundsvall klingade bra. Det var rätt, ja. Allsvenskan var den tiden.
Men klubb Verdandi förresten, ändå kommer på tal, en sån här små klubb som har försvunnit, men jag vet inte hur det var då, men Verdandi, det kommer det från någon nykterhetsrörelse?
Ja, precis, det stämmer bra det. De hade ju flera idrotter igång, startade även igång fotbollen då och fick med oss de som gick på Sankt Olof där och några från Nacksta också som hamnade på i Verdandi, och fanns några eldsjälar där som jobbade väldigt hårt för att få den föreningen att fungera, och vi hade jättekul. Det var fantastiska ledare och bra runt omkring, och vi spelade trivdes väldigt bra. Vi var ju nära från Sankt Olof till Midelvaplanen och till klubbhuset som var precis på ovanför Salhusvägen. Så att redan där hade de en klubblokal, och det var lite kul att ha någonting att gå till.
Hur funkade det att de är grundade på liksom på det sättet, som en nykterhetsförening?
Det tänkte man inte på då.
Det var ingenting då, utan det var bara fotboll.
Ja, fotboll, och vi körde även lite bordtennis. Ja. Eller pingis som man säger. Jag höll på med det också. Tyckte det var väldigt kul, men jag tänkte ingenting på det. Att det hade någonting med det att göra, utan det var mer bara att visst, det är en förening som ligger nära oss. Vi bor här i området. Naturligt att spela där. Så att, ja.
IFK där och rivaliteten idag är ju väldigt speciellt.
Det är jättetråkigt.
IFK, ska vi säga, för den som kanske har missat det, åkte ur Division 4, och det var första gången sedan 1960.
Ja, det är...
som de åker ur.
Otroligt tråkigt, och visst, vi har också haft en inverkan i det, i och med att vi som i söndag har haft ett samarbete med IFK och haft några spelare som har spelat med dem under hela säsongen här, och är olika då, men ändå har vi försökt hjälpa dem, men tyvärr så lyckades vi inte, och det är naturligtvis jättetungt och tråkigt framförallt, för det känns som att IFK ska inte behöva gå längre ner än Division 4, absolut inte. Så att får hoppas på en snabb återkomst då.
Mm. Har du själv tänkt just med din IFK-bakgrund att liksom, finns det någonting jag kan göra?
Jag har väl pratat med Tommy Hedin om att ja, men jag kan spela om du behöver. Nej, jo, jag har sagt det, men nej, han höll ju på att rycka i alla tåtar där. Han var på Micke Brundin och några till också som hade lirat för många år sedan. Att
och Micke är ju aktiv i någon slags klubb.
Precis, men det vi sa egentligen det var väl att vi ska försöka tillhandahålla spelare i mesta möjliga mån som vi kan släppa då. Det är lite premisser där att jag får inte använda startspelare från mitt eget lag. Det måste vara de som har varit på bänken eller inte varit med alls. Och vi har själv varit lite brandskattade den säsongen. Trots en stor trupp så har jag inte kunnat släppa över kanske i den mån som jag skulle velat, tyvärr.
Mm. Och det var inte aktuellt att spara dina bästa spelare i sista matchen för att skicka?
Ja, jo, men egentligen så var det att det vart så att jag sparade dem ändå, fast det vart ofrivilligt. Mm. Hade jag tänkt så skulle jag naturligtvis ha börjat med dem på bänken i matchen innan.
Mm.
Och släppte in dem efter några minuter. Men jag var inte riktigt där i hjärnan tyvärr. För jag hade ju faktiskt tre av mina mest framstående kanske och poängspelare. De var ju inte med i den här matchen som vi spelade borta mot Arnes, för de var avstängda eller hade jobb. Och då hade man kunnat spela med IFK, men då hade de startat matchen inom oss. Mm. Så att det var kört tyvärr. Mm. Så att nej, det var väl en liten miss. Men samtidigt så jag måste se om mitt hus också med det lag vi har. Så att ja.
Det är ju ett fulspel också på sätt och vis. Hade ju väckt irritation om ni hade gjort det, men
ja,
hade det varit värt det?
Ja, det kanske kunde ha varit det, med tanke på att de vi mötte några år när de hade åkt ur sin serie, så hade det kanske ingen större inverkan så. Med tanke på de mål vi släppte in på slutet där uppe, så hade jag lika gärna kunnat tyckte att vi kunde gjort något annorlunda. Men någonstans så har jag ändå ett ansvar för mitt lag, och det är ju söndag i det här fallet, och då måste jag ändå komma upp med ett slagkraftigt lag. Och vi kan inte bara lägga oss ner bara för att vi har avklarat att bli kvar i division 3, utan det är med respekt för alla liksom, så att visst. Men det var tråkigt med IFK, mycket tråkigt.
Mm. Ja, vad borde de göra för att komma ur det här?
Ja, jag vet inte riktigt, det är väl alltså, bryta ihop och komma igen. Klassiskt, men någonstans så de har ju ganska mycket unga spelare, kanske inte var riktigt rustade för division 4. Kanske kan ta kliv nu i division 5 och komma lite mera då förberedda och kanske mera mogna inför en ny division 4-säsong. Kan väl vara en anledning eller en åtgärd. Sen är det alltid svårt, men jag märker ju yngre spelare, det är inte lika lätt att motivera dem längre. Det är nästan roligare för dem att gå och spela korpen med kompisar än att vara med i olika lag i distriktet. Och det är väl en trend som ökar tyvärr. Det är väldigt tråkigt att se. Faktiskt. Sen att det är kul att de spelar fotboll, men inte på, jag vill gärna att de ska hålla på högre nivå.
Mm.
För det finns många talanger som inte väljer att bita i när det går lite motigt. För alla hamnar i perioder och det går tungt. Och då gäller det att bita i ytterligare och ge den en ärlig chans ändå. För att vi är olika utveckling och det tar olika lång tid för människor att utvecklas. Så att många viker sig lite lätt idag tycker jag, tyvärr.
Men då, du då som tränar på division 3-nivå, ändå, då är det kanske den typen av talanger som du ändå stöter på. Inte de här mest ambitiösa som väl kanske i regel når giffarna och så.
Nej, exakt. Det är den här gränslandet. Ja, precis. Det är ju gränslandet man är nu. Vi var ju i division 4. Vi spelade mycket på... Ja, men vi hade ett bra lag, men det är mycket byggde på kompiskapet. Och vi försökte ju få med det in i division 3 också. Och gjort det ett par svängar nu sen jag kom dit. Första året jag kom dit åkte vi ur trean. Men sen har vi varit i fyran ett antal år, så gick vi upp igen nu. Och det känns som att i år höll vi oss kvar tack vare att vi kände oss bättre rustade. Truppen var bredare. Vi hade kanske lite bättre trupp också. Som har gjort att vi inte varit lika brandskattade de matcher vi har haft lite folk. Men de som har kommit in har gjort det bra. Jag tycker det är svårt att hitta den här balansen ändå med att få de här yngre talangerna att vilja satsa och kanske spela division 3. Det är det man skulle vilja att de tycker. De tycker själva att nej, det har varit ingen giffar, då kan jag lika gärna lägga ner. Tyvärr, den måste vi försöka få bort på något vis. Och att de ska se möjligheten att få vara med i seniorfotboll och ta en annan väg. Jag menar, det är bara att ta Emil som exempel. Det är väl det bästa exemplet vi har. På att det i princip var på väg att lägga ner karriären och fick inte ens spela i Medskog liksom i princip, utan kanske blir innebandy. Och så är precis så här vår största, mest lysande stjärna. Så att det finns ju omvägar att ta. Och det skulle man ju vilja att fler såg. Jag hoppas han har smittat av sig på ett antal.
Vad har du exempel på spelare som har passerat den vägen genom dig? Du har ändå tränat några seniorlag nu och några som du har gått bra för.
Ja, vad ska vi säga?
Jag har väl haft lite giffare i kuben och det har varit några som har passerat genom sund och lyckats hyggligt. Så.
Nu är det väl några som har varit iväg, kommit tillbaka också. Jag menar, det är Pelle Nyman som var iväg till giffarna en sväng, men tillbaka till sund, nu kom från sund från början. I övrigt så, om man tänker, jag tog ju med mig ett gäng spelare till framförallt kuben när jag var där. Och det vet ju du också. Att vi, men ingen av dem vart, tror jag, någonting för någon högre serie så. De nådde väl division 2 och kanske någon till, men de flesta av dem spelar vidare typ i division 3 på division 3 nivå.
Så att, men jag tänker på tränargärningen så där. Du började ändå hyggligt tidigt och coacha. Har du liksom tänkt på att satsa på det och ta det högre, eller hur tänker du kring träning?
Ja, jag har ju ett brinnande intresse för det här med tränarskap. Jag tycker det med ledarskap är stort och det är intressant, och de frågor och funderingar som dyker upp i och med det här med att snacka ledarskap och coaching och även nu att vara chef då, så det är mycket sånt man funderar kring och i vardagen. Och visst, jag har väl haft en tanke eventuellt, om det dyker upp rätt, att man får fundera i alla fall på att ska man kanske. För det är ändå jobbet någonstans. Man har ett jobb som är lite klurigt att kombinera. Kommer man på en högre nivå, ja, men då kanske det gör sig själv. Då kanske man har ersättning som gör att det kompenserar att man inte är på jobbet. Men som det är idag så är det nog svårt. Det är väl max division 2 man skulle kunna göra någon variant med och i så fall kombinera med arbetet. Men annars så är det nog en högre nivå där det krävs så mycket mer med utbildningar och kurser och hit och dit för att liksom hamna i ett ännu högre forum, och det är inte jag riktigt än.
Men du har en polare, Tony Gustafsson, som har lyckats hyggligt och, men han är väl fortfarande i USAs landslag i någon ledare?
Ja, nej, i någon roll där, ja precis. Nej, det var ju också en rolig resa.
Var i Hammarby och Tyresö och så kan vi nämna.
Ja, precis, och var i Ytterhogdal och IFK här hemma innan.
Ja, precis. Jag nämnde Champions League-finalisterna Tyresö och amerikanska landslaget, allsvenska Hammarby. Ja. Och du tycker jag får inte glömma Ytterhogdal.
Ja, precis. Nej, men det var lite kul, för den sessionen var väldigt fantastisk. För det var ju egentligen ett vägskäl för Tony också. Var ett lag som var i princip ur serien som tränare. Det är inte så lätt
och roligt att gå vidare. I dåvarande division 3, va?
Ja, i dåvarande division 3. Och stötsa vidare från att ha åkt ur en serie till att hamnade han hamna sen. Det hade inte varit lika lätt som att vi lyckades hålla oss kvar det året. Och därifrån har två bra säsonger till i Ytterhogdal som gör att han satte sitt avtryck i Sverige då. Och hamnade sen i Hammarby och sen har han en otrolig resa. Men han är också en sån här, eller också ska jag inte säga, men han är en väldigt passionerad ledare och tränare. Och kanske hade lite mera brinnande drivkraften var jag, just med tanke på det. Och han var ju där nere i Ytterhogdal och satt där på kammaren och funderade mycket på fotboll. Och jag jobbar och tänker även på andra saker än bara fotboll. Så att någonstans så har du ett drivkraft och verkligen vilja bli allsvensk tränare eller internationell tränare, ja, men då får du verkligen göra en stor uppoffring. Och jag har inte kommit dit riktigt än, utan jag känner att den här nivån är på nu. Kanske något snäpp till skulle vara intressant, men åt Tonys håll blicka inte så, utan följer han med intresse, men inte ta den banan.
Men du har någon gång tillskrivits en del att Ytterhogdal klarade sig kvar då, när du kom och spelade de här.
Jo, men så var det ju.
Har Tony uttryckt någon tacksamhet i?
Då och där och då naturligtvis så var han väldigt nöjd med att han hade fått dit mig och Marcus Brygge och Goran Jovanovic. De gjorde mycket mål, men de släppte in väldigt mycket. Mm. Så de värvade en målvakt och två mittbackar.
Mm.
Och gick från 2 segrar och ett kryss på våren till 8 segrar och ett kryss på hösten. Mm. De sista matcherna. Så att, visst, han drog rätt tåtar, han fick ner rätt spelare. Han har tackat efter och tyckte att det var väldigt kul att vi kunde lyckas och hålla oss kvar. Och någonstans så, det som jag säger, åkte ur där och kanske började fundera på sin egen karriär istället för kanske kontra bara både med familj och hitta ett vanligt jobb till att han är där idag. Visst, det har säkert en liten inverkan. Men han kanske inte har kommit och sagt att du är den största orsaken. Utan visst, det var ändå en påverkan att vi lyckades där. Och det var man ju med på i alla fall.
Ja, men ibland kan det vara, det kan ju vara personer som gör skillnad på en liten nivå som blir början på vägen. Ja, det är fjärilseffekten.
Ja, och titta på dem idag. Mm. Ytterhållare idag. Ja, men det är ju, de nosar ju på division 1 nästan. Kval upp över liksom. Det är helt fantastiskt att de fortfarande kan hålla. Nu snackar vi ändå, det här är 2001, 2002, 2003 vi pratar. Och nu är vi 15 år fram och de är fortfarande och nosar på en division 1. Nu är de högre än någonsin liksom. Så att, nej, de har gjort otroligt bra i den lilla byn där nere och Leffe Nilsson och kompanen där nere har gjort ett jättejobb med föreningen i stort. Liksom.
Mm. Du har bra koll på dem fortfarande?
Ja, men det har jag. Jag följer dem. Jag tycker att det är kul med lag som man ändå har varit involverad lite grann i själv. Så är det kul att följa. Och sen har de byggt mycket på utländska spelare och man har ju sagt att det håller till en viss gräns. Men i utrymmets fall verkar det ju ha hållit i många, många år. Mm. Så att, ja, de verkar göra någonting rätt i alla fall.
Mm. Vad minns du av Tony då som tränare? Positiva, negativa?
Nej, men han var positiv och så här och väldigt drivande, det var han. Ville kanske mera med gruppen än vad många förstod. Han var på en nivå, alltså man tänker fotboll och hur han skulle vilja att det såg ut jämfört med de som var där som kanske mera var att vi ska träna, vi ska spela 90 minuter plus tillägg och sen vi kämpar. Kanske inte tänkte så mycket fotboll utan det var mer att vi skulle ut och jobba och ta poäng. Tony hade ju en annan vision, han skulle ju försöka utveckla och få alla att förstå det här innebörden med fotboll och där kom på vi rätt bra för han lobbade mycket idéer med mig och vi pratade mycket ihop och försökte hitta lösningar och åren efter det var ju farsan med som assisterande till Tony. Mm. Så att vi tog med han också på den resan och det var också kul för då fick han ett bollplank som också tänker fotboll snarlikt så. Men han var sprallig, han spelade ju själv. Så han var ju också en sån som tog ut sig själv till matcher. Men han var bra, Tony var bra. Och sen hade han en voltinkaste som var otroligt viktigt vapen för oss.
Hade han det?
Ja, otroligt mäktigt.
Kastade, jag är för ung för att ha upplevt.
Kasta bollen 40 meter säkert. Och jag tror vi gjorde säkert 5-7 mål på det. Bara på att de inte var beredd. Ja, det är säkert. Och sen var det väl så senare då att man inte fick göra det. Jag vet inte hur det är idag, men jag tror inte man får göra voltinkast längre.
Känner man till det här om honom?
Ja, de gjorde en reportage tror jag hemma här, men det var ett tag sedan och då hade de det här med att han körde voltinkasterna och det var ju, han var en bra målskytt i stort, men just att han kunde vara assisterande just på inkast, att det varit mycket assist på det tror jag inte folk kanske har fattat, att det var ett sånt vapen som ändå användes av.
Ja, nej, det är en bra. Jo, men Pontus Silver som spelade i Giffarna förut, han blev uppmärksammad här om året när han spelade i Frej och gjorde ett sånt här voltinkast som låg bakom honom. Ja. Så att den lever, Robba Poppa har väl
någon
sån där jävla. Så jo då, den lever väl i modern tid i alla fall.
Ja, det är bra.
Idag vet jag inte hur det är.
Nej.
Regelmässigt.
Man ser den inte så ofta heller, så jag vet inte, man kanske tagit bort den. Jag måste kolla upp den regeln.
Men dessförinnan så du gick till Selångar ett par år.
Ja.
Och ni och Giffarna var ganska jämsidiga. Ska du berätta om den tiden?
Ja, det var ju lite grann. Där hamnade jag i ett vägskäl, verkligen. Jag hade egentligen ett proffskontrakt klart. Med Tromsø i Norge.
Mm-hmm.
Men jag hade redan bestämt mig för att jag skulle spela med Selånge kommande år. För att vi kände att det var någonting på gång där. Och jag fick med mig några till från Giffarna också som gick över samtidigt. Som gjorde att vi skulle få ett jätteslagkraftigt lag. Och de kände redan år innan att det här kan bli bra. Och vi var väl lite beredda att ta upp kampen med Giffarna då. Och jag hade stått och trampat i division 1 länge. Och jag kanske min bästa säsong 97. Det känns så i alla fall att det var det. Och då var det faktiskt lite intressant. Jag var väg att provspela. Jag var i Utrecht i Holland en sväng. Jag var på väg till Italien. Och hamnade till slut på ett kontraktsförslag från Tromsø.
Mm. Ja, det du valde. framför dig?
Jag valde Selången före Tromsö. Ja, så att, ja. Visst, det är väl en, så här, vad hade hänt om jag hade gjort en annan... Det har jag funderat på några gånger under resans gång. Med, vad hade hänt om jag hade tagit det steget? Håkan Sandberg var tränare uppe i Tromsö då.
Mm.
97-98 där. Och via kontakter här hemma då, så hade han fått nys om att jag var en vass ytterback och spelade lite modernt och Gunnar hade...
Då hade du tagit kliv ut på sidan.
Ja, då spelade jag ytterback och offensiv som bara den. Lite grann av de moderna idag då. Så att det är lite kul att se dem, att det är många sådana som har lyckats genom åren. Och man kunde ha varit först där, men jag har gått i Tromsö och satt nivån. Och sen
det... Ja, nu pratar man om Lustig
istället. Lustig och kompani. Ja, men precis, det är lite grann så. Ja. Men som sagt, jag gick till Selånger och hade två kanonår där. Det
var... Men varför gick du till Selånger?
Ja, men det var väl lite grann att jag stod och trampade i giffarna, kände att vi kom ingenstans och det var lite grann, ska vi satsa eller inte, hur blir det? Och det var väl inga klara besked riktigt så heller, utan då kände jag att ja, men jag tar ett år eller två i Selånger nu och försöker få upp dem i division 1 och se om de har en annan väg och en annan plan. Sen var Dino tränare. Farsan var där som assisterande. Återigen företången. Och det gjorde väl också att det var ett par till också från Giffarna som var intresserade att gå över samtidigt. Så att titta på deras trupp, kändes som att vi kommer ju kanske kunna vinna serien i division 2 här. Och är otroligt nära. Framförallt år 2 är vi väldigt nära. Vi har allting klart inför sista omgången egentligen. Och Giffarna är på väg på kval. 98, förlåt var det. 99 gick ju Giffarna upp.
Mm.
Så att 98 där, då är de också i det här läget att fan, det här kan ju gå illa. Och vi är på väg från andra hållet. Så vi är på väg att mötas på vägen upp där. Men vi blir kvar, Giffarna löser det. Och sen har Giffarna gjort en jätteresa. Så att vi tog stopp där tyvärr.
Ja. Har du tittat på varför tog det stopp?
Nej, egentligen det, alltså ekonomi naturligtvis var ju en stor del. Division 2 norra då, det var alltså det var ju folkmön känns som ruinserien. Och framförallt så skulle de ju börja dra in lite bidrag från Svenska Fotbollförbundet. Det var inte lika mycket som betalades ut för resor och sånt, utan skulle man åka på det här så var det mycket att man var tvungen att ta in sponsorer för, jag menar, sitta och åka buss till Boden liksom framöver. Då vi flög de här åren för att vi skulle verkligen ge bra förutsättningar till spelarna, och det fick vi. Men någonstans så kommer ju ändå efter smällen att det här var kostsamt, vi gick inte upp, samma serie år igen. Någonstans hamnar Selånger också i ett läge att det här blir för jobbigt. Samtidigt som jag ändå gick bra i det där laget så hamnade jag tillbaka till Giffarna 2000, så att det är en allsvensk trupp då. Men hade väl en tanke om att Selånger skulle ha tagit steget upp där, men det blev tyvärr inte så.
Nej. Och där då, din andra vända i Giffarnas A-lag.
Ja. Börja bra.
Börja bra.
Ja, börja väldigt bra.
Tänkt att starta där tillsammans med...
Vad
lirade du ihop med?
Jag spelade ytterback.
Ja, du var ytterback.
Just det. Jag kom tillbaka som ytterback. Jag spelade mittback i Selången. Men då var det ytterback som jag siktade in mig på igen. Och det var ju det jag avslutade i Giffarna också. Så att det kändes som att den öppningen fanns där. Och det gick jättebra. Det gick bra på läger och träningsmatcher innan. Det gick också bra. Sen... drog jag sönder bukmuskeln och fick en långkommorescent, och då tävlar jag ju
faktiskt. Hur gick det till?
Ja, du, jag kommer fortfarande ihåg det, för det är ett där minne som du frågar om, minne från A-lagstiden. Det var kanske den mest tråkiga då. Det var på Kubenplan, vi var träning där borta, och jag kom i ett motlägg med Christer Larsson. Han är ganska stark och stor, och vi trycker till bägge två, bollen emellan, och jag känner bara brinner i magen. Det går inte att göra någonting, utan det är bara att kliva av. Och det här är alltså, kan det vara en månad innan seriestart typ. Och gå totalt sönder. Och konkurrerade ju då med Pelle Nilsson. Och Pelle Nilssons resa vet vi också om. Han har gjort en fantastisk bana här. Och, han kommer in i mitt ställe och gör det jättebra. Och sen slår jag upp det här en sväng också. Så att det blir ännu längre framskjutet. Och att man kan vara med och träna följt. Och det är ju det är jättejobbigt. Sen kom jag in igen och började träna på och kan vara med och konkurrera. Men då känns det ändå som att jag är en bit ifrån. Även fast jag tycker själv att det går att rulla på rätt bra. Men det är det här som jag var inne på från början, att om man spelar in någon som fungerar bra, då är det klart att man kör vidare en stund med den killen. Och Pelle gjorde det jättebra. Så att, jag säger ingenting om det, utan det var bara...
Då måste han ha varit bara 18-19
år. Ja, amen. Stämmer. Han var precis på väg och kom upp då i A-laget och som sagt fick en bra tid, och framförallt så han visade tidigt en bra utveckling också, så att Det var väl ingen snack att han skulle spela där då, när framförallt när han var skadad och ingenting om det. Utan, sen tog man upp kampen med honom, men lyckades väl aldrig komma riktigt in, tyvärr då.
Berätta hur han var, hur du uppfattade honom när han kom upp.
Nej, men det var ju ungefär som när jag själv hade kommit upp. Mm. Det var, man kommer in med nya ögon och man... jag tror ändå att Pelle tyckte han blev ganska bra med tagen ändå i Giffarna. Och det var en ganska familjär stämning där. Många som hängde med honom på fritid och så här. Och jag tror någonstans att han trivdes väldigt bra där. Och framförallt man får chansen så blir det ju annat. Får man vara med och lira och istället för bara träna och fundera på vad man ska förbättra hela tiden. Det underlättar ju naturligtvis. Och det tror jag ju även i Pelles fall. Att han kände själv att han fick chansen att spela och tog den. Verkligen.
När fattade du att han kommer bli riktigt bra?
Ja, men han har också den här inställningen och till träning och match, att alltid vara bra förberedd, alltid göra sitt yttersta, kriga in i det sista. Alltså alltid var det den som har jobbat hårt för att verkligen inte vika ner sig. Och det har ju han haft med sig hela vägen. Så att bra karaktär.
Mm. Och... Så då, där någonstans ganska tidigt så fattar du att det här är en talang.
Ja, den här killen kommer gå långt, och det märkte vi kanske innan han kom till Giffarna också, att den här är ju väldigt bra spelare och en ljus framtid. Mm. Något att gå an definitivt.
Mm. Och idag är en assisterande sportchef i Leipzig.
Ja.
Chef över Emil då.
Ja, precis. Ja, det är... Vi var hälsa på honom i Nürnberg faktiskt. Ja, det var lite roligt. Ja,
Pelle. Vi håller kontakt.
Ja, vi har hållit kontakt. Vi är på Messenger så här och brukar skicka efter match ibland så här. Men just att vi var ner och hälsa på, det var jättekul. Han var ju i Nürnberg då. Och vi var ett gäng som åkte här från stan då med familjerna och hälsa på Pelle där nere och såg en match också. Mm. Så det var väldigt kul och fin tid och kom ner där precis innan de skulle börja smycka ut inför jul och så här. Så det var Nürnberg, väldigt fin stad. Mm. Så att det var en liten sån här fin resa med kombinerad med fotboll och så träffa Pelle, det var jättekul.
Mm. Jag försökte göra en snygg övergång där till Emil och ja. Ni snackar om honom på brandstationen med och hur Leif snackar om honom.
Ja,
om honom.
Ja, Leif är ganska återhållsam faktiskt. Han är väldigt liksom lugn och sansad så. Han var mera energiskt när han själv spelade, men det märks på honom att han tycker att det är häftigt och att hans pojke är inne i en otrolig skön grej liksom i livet. Sen pratar han väl lite mer nu om att han är farfar och så här. Det tycker det är kul, men någonstans så visst, vi försöker se Emils matcher när vi jobbar och inte är någonting annat som ligger på, så försöker vi se landskamperna naturligtvis då, men även när Emil lirar, för det är ju ett intresse vi har allihopa och följa en kille
det hela, som... Hela gänget, eller vilka,
ja,
vilka
men
är det?
Det är ju, jag har ju faktiskt ganska många med fotbollsbakgrund i gruppen som är rotade i stan här, som har lirat i lite divisioner här. Anders Lindqvist i Stockvik och vi har Hasse Grönen som har dömt fotboll. Magnus Rudberg i Nedansjö och Medskog och så här. Och, vi är ett gäng som håller ihop och, i gruppen och snackar mycket fotboll. Och vi försöker få med de yngre också och förstå att fotboll är en rolig sport. Så att det blir mycket snack om det, självklart. Och vi har ju försökt planera en resa till Leipzig nu i flera år. Så jag får fortsätta skicka en pik till Leif att ta tag i det här nu. Ja.
Men det blir det tårta när det går bra för Emil?
Nej, det är inte så. Så är det inte. Nej, men det är som jag säger, Leif är ganska balanserad. Mm. Han gör inga större utsvävningar så, utan han håller på en ganska lugn nivå.
Emil berättade ju att han köpte en Ferrari till Hassan Sitenkaya, till agenten, när han hade skrivit på nytt kontrakt. Eller jag vet inte om det var han som berättade, men det kom ut.
Ja, okay,
Leffe,
ja.
Kör inte någon.
Leffe kör en... han kör en ny XC60 istället. Ja, han tyckte inte... på en Volvo mer robust.
Ja, det har inte stigit honom över huvudet.
Nej, jag tror inte det i alla fall. Nej, utan det är väl snarare att han får chans att provköra när Emils fina bilar som han har hemma.
Ja. Nej, men ni måste ju ha ett hemskt bra brandmanslag.
Vi hade ett väldigt bra. Nu har alla blivit så mycket äldre.
Ni har vunnit några SM.
Ja, det har vi gjort. Vi vann nordiska mästerskapen också med brandkåren. Och det var väl egentligen när både Leif och jag och några till var som bäst. Mm. Då var det kul att åka iväg på. Men samtidigt mötte vi ju lag som hade sina spelare från Allsvenskan också med. Och som har spelat i högre serier. Men just där och då, det... runt 99 där någonstans var det väl lite nordiska, då var väl alla vi som bäst.
Då spelade ni ju fortfarande.
Ja, vi var fortfarande aktiv, så att det var... Men nu spelar vi All Boys, och det är också lite roligt. Det är svårt att få ihop lag bara i Sverige, men det är ändå en kul grej. Och vi spelar mycket fotboll på station också, och vi har ju en liten egen Wembley på baksidan där som vi brukar lira på.
Så hur bra är Leffe då?
Ja, han har fortfarande skaplig teknik. Jag har lite ont i sina knän och lite ont lite här och där. Och sen är det samma där. Han väger inte heller 75 längre, utan det är väl... något kilo extra som har landat på fel ställe, om man säger så. Men tränar på ändå, och det gör ju de flesta av oss. Vi är bra tränade, de flesta. Men som sagt, det här med speed och grejer finns inte kvar på samma sätt när man är 50 plus. Liksom. Det är klart i Leffes fall. Då, så att, men han försöker kämpa på.
Ja. Mm. Vad tänkte jag på? Jo, av brandmän då, som du mött. Och tidigare spelare från hög nivå. Har du mött någon sån? Vad har vi för kända brandmän?
Oj, nu har det svårt. Jag kommer inte ihåg allihop. Alltså, det är många som har haft spelare genom åren. De flesta är ju inte med idag, utan de har ju lagt ner. Men det var ju flera från Malmö, flera från Göteborg, många från Stockholm naturligtvis. Den tiden när vi började, det var ju som jag sa, då var inte vi proffs. Då hade vi andra jobb, och då brandkåren är ju ändå okej att kombinera med. Det är just det med helger, men för träning och grejer så är man ju ledig mycket. Så att flera av spelarna i Stockholmsakten vet jag också var på brandkåren. Kan inte direkt säga någon sån här namn just nu som sticker ut, utan men det var rätt många.
Jag tror att vi ska ta och runda av. Jag ska om en liten stund här vidare på nya äventyr. Du jobbar kväll.
Jag jobbar kväll.
Så att du ska få vila upp dig.
Perfekt.
Ordentligt innan det.
Ja.
Men Göran, jag tycker att det har varit trevligt att ha dig här och få lyssna på lite snack.
Ja,
minnas kul. Lite gamla tider.
Det var lite grann det vi pratade om inför det här. Att det blir lite en återknytning nu till gamla giffare typ.
Ja, men det kan vi gott behöva. Men du var inne lite också på, det tror jag vi liksom får avsluta med, publiken.
Ja.
Du nämnde det tidigt i podden, att fler borde komma och kolla. Berätta.
Alltså, vi har ju pratat många år, även när jag spelar själv i GIF, men hur gör vi för att locka publiken till matcherna? Och, alltså, vi har ju snackat allt om det här med vad kan vi hitta med familjeförhållanden på matcher, att man kan få dit familjen mer, för att men kanske är mannen som oftast är mest intresserad av fotboll. Tyvärr så är det väl fortfarande så. Jag skulle väl vilja att familjerna mera utsträckning kom till arenan. Sen tycker jag framförallt att laget är värd att se på, för de är otroligt duktiga. Det är ett skönt spelsätt de har. Det spelar ingen roll vad motståndet heter, så har de nästan alltid bollinnehav. Ett lag som slipper springa och tomjaga boll, det måste vara fantastiskt kul att se. Och det tycker jag själv också. Därför vill jag ju bara att alla ska masa sig från soffan. Okej, det är bekvämt med en chipskål och en dricka och Simor och allt vad det heter med de här kanalerna. Men att gå och se matchen live, för de är värd, absolut.
Vi tar det som avslutningsord. Och så tackar vi så mycket.
Tack.
Ha det gott.
Samma.
Var du än är och vad du än gör, så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.